Marianne och Magnus, visste ni att Kristdemokraterna har haft posten som alkoholminister i Finland?
Det verkar ju som att Päivi Räsänen lite har tagit den rollen nu igen. Va?
Och de har haft den tidigare, för jag läser att Toimi Kankaanniemi var utvecklingssamarbets- och alkoholminister.
Det är lite som att vara rolighetsminister.
Ja, det är lite det.
Och det här var alltså fast under, inte om man är kristdemokrat.
Det här var under regeringen Aho 1991-95. Då ville man ha en separat alkoholminister, och Kristliga förbundet, som Kristdemokraterna hette då, de fick ta hand om det.
Okej, okay, jag tänkte just fråga vilka år det här var, att när har man behövt en sån, men 90-talet låter rätt.
Yes! Det här är ett nytt avsnitt av Politiken, svenska Yles, om jag får säga det själv, eminenta politiska podd med Marianne Sundholm, Magnus Svanjung och mig, Joakim Runt. Trevligt att du lyssnar. Här i fredags så fick vi veta då alltså att det här nya alkohollagförslaget föll i utskottet, och det var en regeringsmedlem som fällde det.
Man har lite av en sån här regeringskris igen, börjar vi vänja oss vid. Men det är inte kris, det här är ju ingen kris. Man samarbetar ju väldigt väl kring regeringsprogrammet. Man behöver ju inte bråka i den här regeringen. Men jo, Kristdemokraterna har då fällt regeringens eget förslag till ny alkohollag. Det vill säga i klartext fällde Päivi Räsänen den i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Det här betyder inte nödvändigtvis att den inte ännu kommer att klubbas igenom lite, på lite mer omständiga sätt.
Nej, jo, det där måste vi reda ut. Men alltså, om vi tar och pedagogiskt summerar, vad innebär den nya alkohollagen som regeringen vill ha igenom?
Den innebär att du får dricka starkare öl när du ska gå ut på så kallad bussikalja.
Ja.
Och köpa din öl i matbutiken. Mm. Då får den vara 8%, eller är det 8,5? Och du får också köpa andra drycker som är jästa, som är så här starka. Men på grund av Kristdemokraterna får du inte köpa sådana starka drycker som består av brännvin som är blandat med läsk, till exempel så kallad mörkelonker, som det var mycket tal om under regeringsförhandlingarna. Så det här är en sån här udda kompromiss, hela den här alkohollagen. Det vill säga, Samlingspartiet vill ju egentligen ha viner i matbutikerna. Men det fick de inte igenom i regeringsförhandlingarna, för att framförallt och Kristdemokraterna sa stopp. Och så blev det en sån här kompromiss som väl då, om man lyssnar på de här dagligvarukedjorna, så kommer det antagligen att resultera i att det kommer att finnas rätt mycket sådana här lite svagare viner på butikshyllorna, som då är just över 8%, men fortfarande då inte de här mörkelonkerna, och det här är ju bryggerierna, till exempel Hartwan var väldigt sura på, och det här är ju också en sån här sak som man har funderat, kan det nu vara i enlighet med EUs konkurrenslagstiftning och så här.
Ja.
Men det här är ju liksom då en fråga som vi har vetat hela tiden att bli svår, att SFP satt ner foten kring rasism i Ständerhuset, och Kristdemokraterna satt ner foten kring alkohollimon, vad ska vi kalla det, mörkelonkeron. Men nu går då alltså Kristdemokraterna så långt att de bråkar på riktigt om det här istället för att foga sig, eller?
Mm. Alltså, det här var väl egentligen så att man hade gett Kristdemokraterna fria händer, därför att de hade krävt att få fria händer i den slutliga omröstningen i riksdagen när man ska rösta om det här lagförslaget. Om man har väl räknat med att man ändå kan rösta igenom det. Men nu har man då fällt det här förslaget redan i utskottet, därför att hela oppositionen är emot den här lagstiftningen, eller i stort sett. Och enligt social- och hälsovårdsutskottets ordförande Krista Kiuru, som ville att man skulle säga nej till det här förslaget, så har alla experter som har hörts i utskottet sagt att det här är en dålig idé, framförallt då med tanke på folkhälsan, men också med tanke på då att här finns vissa eventuella brister när det gäller den här fria konkurrensen, att varför till exempel skulle det vara mer skadligt för folkhälsan att dricka en alkoholläsk som är framställd genom jäsning än en som är framställd genom att man har blandat i lite gin. Och det här har man inte kunnat riktigt liksom underbygga. Var var jag? Bestämde sig Päivi Räsänen som sitter i utskottet att hon fäller det här ren i utskottet genom att rösta emot regeringens eget lagförslag. Mm. Och det här har väckt nu ren ont blod, det vill säga Riikka Purra till exempel säger att vi har aldrig någonsin kommit överens om att någon har rätt att motarbeta regeringens egna lagförslag i utskottet.
Aha, okej. Okay. Så var det också Purra lite överraskad att Räsänen röstade så här?
Jag vet inte om någon kan vara överraskad. Räsänens argument igen är att det skulle vara väldigt underligt att hon skulle rösta för ett förslag i utskottet och mot förslaget sen i plenum. Men det här betyder att det blir lite mer komplicerat om regeringen verkligen nu, regeringspartierna, vill driva genom den här lagen i riksdagen.
Och det är ju nog att gå lite längre i det här, fast man har en överenskommelse att man inte behöver rösta för någonting, men nu är det ju att gå längre att ställa till det så där i utskottet redan.
Mm. Men jag har läst rubriken om det här som att ja, detta skådespel gällande alkohollagstiftningen och bla bla bla, den kommer ändå att gå igenom. Det sa du också, Magnus. Varför kommer den här ändå att bli? Varför kommer vi ändå få allt starkare öl i,
ja, det finns
i våra
väl,
påsöl?
Det finns väl ändå en majoritet också utan Kristdemokraterna i riksdagen för regeringens lagförslag. Men man måste nu ta en lite underlig omväg.
Okej, hur ser den omvägen ut?
Den omvägen ser ut på det sättet att riksdagens stora utskott måste behandla den här frågan och ge ett betänkande som man sen kan rösta om i plenum. Om det då går så, om det är så som Krista Kiuru säger, att alla experter har talat emot den här lagen i utskottet, så ska det ju bli intressant att se om man fortfarande då river igenom den och tycker att det är en god idé. Men det finns väl väldigt mycket liksom prestige i det här, inte minst då för samlingspartier som långsamt vill gå mot en ansvarsfull men europeisk alkohollagstiftning, som det väl heter i regeringsprogrammet.
Här var ju intressanta svängar också med de gröna. Visst var det så att de gröna som parti egentligen är för en liberalare alkohollagstiftning, men sen Bella Forsgren i utskottet efter att ha hört experterna ändra åsikt. Alltså, men det är ju en intressant dans kring alkoholen där.
Mm. Ja, jag tror att de gröna har faktiskt ett partidags beslut på att de vill ha vin i matbutikerna. Och det är ju också den här regeringens eventuella långsiktiga plan. Det vill säga, förutom den här första lagstiftningen så har man bestämt att man ska utreda om man också kunde införa 15-procentiga viner i matbutikerna. Och det här är ju Kristdemokraterna förstås helt och hållet emot. Men nu såg jag till exempel den här i och för sig alltid lika omstridda Wilhelm Junnila från Sannfinländarna twittra eller skrev någonstans på några sociala medier att om nu liksom Kristdemokraterna gör som de vill i den här frågan, så då kan ju de andra regeringspartierna göra som de vill också med de här 15-procentiga vinerna, att då kan vi liksom ta ett sånt lagförslag till riksdagen också. Det kanske det inte finns så stor vilja till bland de övriga regeringspartierna. Men man har uppenbarligen liksom börjat gräla ordentligt om alkoholpolitik.
Mm. Så nu då, alkohollagsförslaget förkastades då fälldes i social- och hälsovårdsutskottet. Nästa anhalt är då stora utskottet. Alltså, vad är stora utskottet? Är det dit du tar sånt som faller i mindre utskott? Vad innebär stora utskottet?
Stora utskottet är ju egentligen ett utskott som behandlar EU-frågor. Men det här är nu liksom enligt riksdagens regler så som man gör i sådana här situationer. Stora utskottet har lite olika funktioner. Det är ju egentligen lite en sån här liksom kvarleva från att det var en slags så här liksom, hade lite sån här överkammarfunktion i tidernas begynnelse. Men det är liksom den vägen det ska gå, det här liksom en formalitet, men det där också det stora utskottet måste ju, om man ska skriva ett sånt här betänkande och ta det till omröstning, så måste man ju kunna motivera då också där varför det här är en bra lag.
Vi på Svenska Yle skriver här i veckan om statsvetares samlade analyser som ju visar på det här som vi också har talat om här i podden här tidigare. Alltså det vill säga, vi har en polarisering i det här landet och den här polariseringen så blir bara tydligare och tydligare. Det vill säga, man blir trognare sitt egna politiska block som väljare. Lite kanske sådär som fotisfans håller på sitt lag och inte släpper det på det viset. Och sen har vi det här att kvinnor och män så går åsiktsmässigt allt mer från varandra. Ingenting nytt på det viset. Men vad ska vi tänka om den här polariseringen om vi börjar där?
Det blir väl värre och värre hela tiden, eller starkare och starkare hela tiden, för att båda sidorna, eller min tolkning är i alla fall att båda sidorna har något att vinna på den. Och man ser liksom att när det har på högersidan funnits en strävan kanske till att stärka den där polariseringen, så finns det en motreaktion som börjar vara minst lika stark på vänstersidan.
Ja, vad har det att vinna på det?
Populistisk retorik går hem, tydliga budskap går hem hos väljare, och sen alltså det är så tydligt att man har på något sätt mycket att vinna på att måla upp den andra sidan som en fiende. Jag menar, tittar vi nu på vårt största oppositionsparti, Socialdemokraterna, så hela vintern har de kritiserats för att inte vara så jättekonkreta med vad deras egna mål är, utan framförallt måla upp det här stora hotet från högern. Mm. Och sen kommer partimätningarna och visar att det har varit helt rätt strategi.
Det som jag tycker att det är spännande också när det gäller den här polariseringen, det som vi nu såg av de här liksom preliminära siffrorna, men som nu blev väldigt tydligt i den här rapporten, är hur den här polariseringen handlar om kvinnor och män och höger och vänster. Och att det blir så tydligt att kvinnor i allt högre utsträckning röstar vänster, men att de också röstar på kvinnor som är vänster, och män röstar höger men röstar på män som är män som är höger och konservativa, och att det här sen liksom avspeglas i hur riksdagen ser ut, och att det här liksom ytterligare sen liksom på något sätt spär på den här utvecklingen. Mm. Det här följer ju ett internationellt mönster. På tal om internationella mönster så noterar vi ju för några veckor sedan att precis som Marianne säger, Socialdemokraterna har gått in för att ha som sin främsta strategi att demonisera högern, men framförallt Sannfinländarna. Ni kommer ihåg att för några veckor sedan så förundrades vi lite över när Antti Lindtman inte längre talade om Orpos regering utan så här.
Purran oikeistohallitus on hyvinvoivien ihmisten hallitus, joka ajattelee, että jokainen pärjätköön omillaan.
Det var hans första majtal, var det så?
Ja, just det. Men det var hans första majtal. Det är sant. Efter det där så hade det blivit liksom allmängods. Det hade börjat några veckor tidigare med att jag tror att det var FFC-basen Eloranta som talade om Orpo-Purra-regeringen.
Då nämndes Orpo ännu
mer. Ja, precis. Men nu hörde jag till exempel den här veckan Tytti Tuppurainen, socialdemokraten, pratade om Purra-regeringen. Det här blev liksom, man har utsett Sannfinländarna till sin uttryckliga huvudfiende. Jag tittar på den svenska partiledardebatten här i veckan. Så ni den en vecka sedan eller något sånt? Mm. Och reagera på att det låter exakt likadant där.
Okay.
Det vill säga Magdalena Andersson, den socialdemokratiska partiordföranden i Sverige, oppositionsledaren, talar fullständigt förbi statsminister Ulf Kristersson i hela debatten och riktar in sig enbart på Sverigedemokraternas ordförande Jimmy Åkesson. Vi kan höra lite hur det lät.
Jag har faktiskt en fråga till Jimmy Åkesson. Vad betyder ditt löfte att ni var garanten för svensk välfärd? Och nu blir bara frågan till Ulf Kristersson. Varför låter du Jimmy Åkesson bestämma?
Jimmy Åkesson, är det du som bestämmer klimatpolitiken?
Jag bestämmer alltid allt. Det förstår alla.
Mm. Jaha, okej. Okay.
Vem blev gladare av att han sa så? Kanske inte Uffe.
Men låter den här retoriken bekant? Det är intressant tycker jag att de här, när man upptäcker nu nya liksom, såna här trender och nyanser i politiken, så är de ofta på något sätt, tycker jag, en spegel av vad som händer ute i världen och vad som händer i andra länder. Mm.
När jag var på kryssning med Socialdemokraterna, får jag påminna om det ännu en gång.
Absolut.
De hade förstås, jag menar, det var ju en kryssning inför EU-valet, och de hade med sig då från parlamenten en kollega från Belgien, Jonek Paulet, och förlåt om jag uttalade helt fel. Och i hans tal till Socialdemokraterna i Finland så gick det här samma budskapet igen väldigt starkt. Att det liksom, att man målar upp det här hotet från ytterhögern som kommer att komma. Och då handlar det ju inte liksom om bara ytterhögern i sig, som man nu inte tror att får någon slags majoritet överhuvudtaget, utan uttryckligen om att det blir de som bestämmer i ett samarbete med den här moderata högern och centerhögern. Och den här diskussionen finns ju i jättemånga länder i Europa just nu, så det är liksom det som de här socialdemokraterna i hela Europa har tagit som sitt budskap.
Och det blir också lite att förlöjliga sen de här liksom moderata partiernas statsminister, som Magdalena Andersson här. Varför låter du Jimmy Åkesson bestämma allt? Och det är precis samma sak vi hör i Finland nu i den kritik som riktas direkt mot Petteri Orpo, att varför låter du sannfinländarna bestämma allt? Och varför får de säga precis som de vill? Om vi ännu ska dra en parallell till Sverige, så har man ju den här veckan haft den här mycket stora diskussionen om Sverigedemokraternas trollfabriker. Där har ni följt med den.
Ja, Kalla faktas granskning.
Helt fruktansvärda saker.
Vi måste ta det kort, eftersom Magnus är svenska Yles blivande Sverige-korrespondent, så du borde kunna de här sakerna.
Ja,
om vi först alltså förklarar, alltså vilket är Sverigedemokraternas, alltså vilken är deras politiska ställning i Sverige?
De har ju samma ställning egentligen som i Finland, men på ett lite annat sätt, eftersom i Sverige har man en minoritetsregering och Sverigedemokraterna är ett stödparti, men regeringen är fullständigt beroende av Sverigedemokraterna för att kunna driva sin politik, och därför har man då ur oppositionens perspektiv så har man gett efter fullständigt för alla krav Sverigedemokraterna ställer i det här Tidö-avtalet som man då har. Och i Finland är ju då liksom situationen en annan, i och med att sannfinländarna sitter i regeringen, men fortfarande är liksom samlingspartiet här då på samma sätt beroende.
Så varje gång, alltså Sverigedemokraterna sitter inte i den svenska regeringen, men varje gång svenska regeringen ska försöka göra någonting så måste de kolla med Sverigedemokraterna. Mm. Är ni med på det här?
Det är därför som det är svårt i Sverige, liksom i Finland, att kritisera de här högerpopulistiska partierna när de gör sen sådana dumheter som till exempel att starta trollfabriker, vilket nu då Sverigedemokraterna blev fast för efter Kalla faktas och Expos granskning. Det vill säga, de har haft flera konton på sociala medier som har spridit direkt desinformation, till och med sån här vit maktpropaganda och så vidare. Det här har kunnat kopplas till Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning, och att också partiledaren Jimmy Åkesson har varit medveten om det här.
De infiltrerade partiet i ett år var det väl, så det var liksom så att säga gedigen undersökning.
Ja, precis. Man blev fast fullständigt med handen i syltburken, och vad gjorde Jimmy Åkesson? Jo, han skyllde på medierna.
Det pågår just nu, veckorna före det här viktiga EU-valet, en gigantisk inhemsk påverkansoperation från det samlade vänsterliberala etablissemanget. Det mest flagranta exemplet är TV4:s Kalla fakta.
Mm. Vilken är påverkansoperationen? Och vem står för den?
Och här kan man ju dra paralleller alltså till Purra här och hur hon brukar bemöta kritik, det vill säga inte så gärna. Mm.
Och till Donald Trump i USA.
Ja, just det.
Så här låter det, exakt så här låter det.
Jag reagerar på det när Rika Purra var med i Politika Radio här om veckan. De har gjort sådana, vår systerpodd på finska. De har gjort partiledarintervjuer inför EU-valet. Och Rika Purra ställdes för många sådana liksom tuffa men alldeles liksom nyfikna frågor, som varför har man så länge suttit i den här gruppen i EU-parlamentet där alla de här putinisterna sitter? Varför väljer man först nu att avskeda Hakkarainen från partiet? Och hennes svar genomgående egentligen i hela den här intervjun var att det är medierna som på något sätt har hittat på saker. Vi kan höra hur det lät när hon skulle svara på frågan varför Hakkarainen inte får ställa upp i EU-valet.
Teuvo Hakkarainen ei ole meidän listalla tällä hetkellä. Hän ei ollut myöskään eduskuntavaalilista.
On hyvin erikoista. Hän itsekin ihmettelee tuolla, että hänelle ei ole edes kerrottu syyttä. Kai siihen joku syy on.
Ehkä Yleisradiokin voi lukea omia uutisia Teuvo Hakkaraisesta.
No toki, mutta meidän kaikki kuuntelijat ei ole lukenut jokaista juttua, eikä siellä ole ihan niin kuin paljastettu tätä asiaa, niin voit ehkä kertoa sen.
En puhu puolueen jäsenasioista.
Riikka Purra itse juuri säädä. Linda Pelkonen, se on sköttene, liksom verkligen med ära nivå olme, så sen nyfikenhet. Varför har ni avskedat honom?
Hon svarar nog motvilligt alltid Purra. Det har vi ju konstaterat i tidigare avsnitt här också.
Kanske rundradion kan läsa rundradions egna nyheter.
Ja.
Det är nog ganska otroligt att det bara år efter år får man fortsätta bete sig så där. Att det, nu är det ju också det att där finns, att det uppenbarligen finns något att vinna på att måla upp media, och inte bara Yle utan andra också, som en fiende.
Det slår mig här nu just när vi talar och jämför de här svenska och finländska regeringarna, att då i det här sammanhanget, eftersom båda tampas med varsitt stort sån här drakparti, det vill säga Sverigedemokraterna och Sannfinländarna, är inte jättebra då att Ulf Kristersson och Petteri Orpo har en sån bromance som de har?
Ja just det,
att de har varandra.
Att Ulf Kristerssons dotter går på Hanken.
Ja, Petteri Orpo skruvar ihop hennes lundiga hylla eller vad det var. Det är ju jättefint i sån här situationer faktiskt.
Och sen har de ett gemensamt svar på också varför man låter de här partierna hålla på med sånt som eventuellt kunde skada de andra regeringspartierna. Det vill säga Ulf Kristerssons svar på det här, de har ju inte liksom, de har ju på något sätt kommit undan med det, Sverigedemokraterna sagt att det här är liksom, man har liksom tagit i en så grov lögn att folk liksom tänker att det här måste ju vara sant. Det vill säga, man har blivit fast för att göra någonting, men så säger man, vi har inte gjort det. Vi har inte gjort någonting sånt här. Och liksom, Kristersson säger att nej, men det är nog i och för sig allvarligt, men det påverkar inte regeringssamarbete. Det påverkar inte
regeringsprogrammet.
Ja, hur var det han sa? Här koncentrerar vi oss på sakfrågor. Har ni hört det här i Finland?
Det låter lite bra. Marianne, du är ju dessvärre inte med oss i studion här eftersom du är ute på en tågturné galor genom Europa och tittar lite på alltså miljötankar och klimattankar inför EU-valet. Apropå det så hade vi ju här i veckan nu en ny interpellation mot regeringen av några oppositionspartier just gällande vår regerings klimatpolitik, och den är helt enkelt otillräcklig om jag förstod det rätt.
Och det har de sagt från början, och det är, eller oppositionen har sagt det från början, klimatexperter har sagt det från början, och det är exakt samma diskussion vi ser i grannlandet Sverige och i många andra länder i Europa. Alltså det är nog jätteotroligt hur de här exakt samma budskaperna går igen. Och
du är i ett träsk i Antwerpen.
Ja, för en halvtimme sen var jag. Alltså här är jag och tittar på hur de bygger om. De får gäster från, inte bara över hela Europa, utan från världen över, som kommer att titta på hur de har byggt om runt staden för att förhindra översvämningar. För att det är så många andra ställen i världen nu som får mer och mer problem med det här på grund av klimatuppvärmningen som ökar på både torka och översvämningar. Så det, jag vet inte, jag åkte ut för att titta på lite lösningar och så här, men jag känner mig lite nedslagen just nu.
För att
både i Katalonien, i Spanien, där de har haft extrem torka i 3 år. Jag var och tittade på deras urgamla vattenreservoarer och fontäner och sånt här som är tomma. Det har inte regnat alls tillräckligt för att kunna ha vatten i fontäner och alltså de här naturliga samlingarna i reservoarerna har också på bara 20% av vad de brukar vara. Där har de alltså extrem torka, och här i Antwerpen har de istället då haft jättemycket regn hela vintern och stora problem med översvämningar redan nu. Inte så extrema som vi såg för några år sedan i Europa, där det verkligen var katastrofala följder. Och både alltså människor dog och det kostar miljarder. Så 2 motsatta problem, men samma inställning till det. Det vill säga att man bara säger, ja, no, det är nu så här det är nu, att vad ska vi nu göra att det finns liksom, när man tittar på väljarbeteende, så finns det här samma fenomen i hela Europa, att det har skett en vändning inom inställningen till klimat, och vändningen kommer från ytterhögern kommer den, och det här säger de här klimatexperterna, både sådana som jag har talat med och sen när man läser, alltså det var The Guardian hade stor satsning förra veckan med hundratals, en enkät till hundratals klimatexperter världen över, som var väldigt, väldigt uppgivna med hur politiken ser ut. Att det är bara så otroligt att sånt man har precis framför näsan på sig, så ser man ändå inte.
Det är för nära kanske. Mm.
Ja, och då kan man, det är lätt att i Finland vara upprörd över att spanjorerna vattnar sina golfbanor fast det är torka, men i något annat land kanske de är upprörda över att vi hugger ner skog fast vi borde spara kolsänkor. Jag vet inte, liksom att det är ju det där att vad man är van vid att göra. Spanjorerna har alltid varit vana vid att hushålla med vatten. Belgien och Nederländerna har alltid varit vana vid att försöka skydda sig mot översvämningar. Mm. Så den där liksom förändringen som blir starkare med klimatuppvärmningen, så den smyger sig ju på. Det är ju liksom det förhållanden som länderna redan har haft som bara blir värre med tiden. Och det är kanske det som gör det svårt att vakna upp på allvar. Det är ju också det som gör det svårt att rapportera om klimatförändringen, för det är inte där dramatiska stora förändringen som man ofta ser med andra nyheter, att det är någonting som händer här och nu, utan det är ju en förändring som pågår över en längre period, och då är inte folk lika intresserade av det.
Samtidigt så läser ju högerpartierna, antar jag, av liksom väljarnas åsikter. Det har ju från vänsterhåll hotats ganska mycket med att om högern och framförallt högerpopulisterna vinner EU-valet, så då kommer liksom det här arbete för miljön och klimatet att stanna av. Samtidigt tycker jag att, jag vet inte om det är ett hot, utan det är ju snarare ett vallöfte som de här partierna ger. Om man till exempel tittar på hur de har svarat i Yles valkompass, till exempel på den här frågan som delar partierna ganska mycket, om man borde stoppa flygtrafiken, fossilt bränsle i flygtrafiken, så säger 98% av sannfinländska kandidater nej, 60% av samlingspartistiska, medan sen till exempel om man går till Gröna och Vänsterförbundet så är det under 10%. Att det finns liksom ganska klara skillnader i löftet till väljarna, så på det sättet handlar ju det här valet verkligen på riktigt om på något sätt skiljelinjer i klimatpolitiken.
Det gör det absolut, och sen det är ju klart, när man tittar på olika länder, vad de ser som viktigt, eller viktiga valfrågor i EU-valet, så i Finland är det försvar, har ni hört? Det är försvar och säkerhet som trumfar allt. Men i Spanien är det tvärtom, alltså Spanien ligger väldigt, väldigt, alltså så långt borta man kan komma från Ryssland i Europa, så det är inte nu liksom gränsfrågor och försvarsfrågor där, utan det är att bekämpa fattigdom, skapa arbeten, stärka välfärden. Och då kommer klimat längre ner på den prioriteringslistan. Och det är ju klart, det ser man över hela Europa, att har man ett oroligt världsläge som gör folk, om det är liksom, folk känner sig otrygga, osäkra på grund av det, eller och dessutom har haft i flera år en ekonomisk situation som har påverkat folks privatekonomi, det är självklart att det påverkar vad man kan vara intresserad av för valfrågor och vad man kan också liksom orka bry sig om. Alltså kämpar du med att betala din hyra eller hitta en lägenhet som du har råd att bo i, så kanske du inte hinner vara på barrikaderna för klimatet, liksom att du har mer akuta problem. Mm.
Och också vad det löns att driva för valfrågor för partierna. Det har spekulerats i att det har kommit lite en rekyl, inte minst bland jordbrukarbefolkningen till exempel, efter den klimatpolitik som har förts under den här valperioden. Nu till exempel i den här interpellationen som lämnas in faktiskt nu när vi sitter och bandar det här avsnittet, okay, i den finska riksdagen, så där är ju inte till exempel Centern med. den här, i den här interpellationen så anklagar man då regeringen för att ha övergett den här ambitiösa klimatpolitiken. Oppositionen har ju också den här veckan anklagat regeringen för att i praktiken omintetgöra den här skrivningen i regeringsprogrammet om att man ska skydda naturskogar genom att ställa kriterierna för vad som är naturskog så högt att det inte finns en enda naturskog i södra Finland ungefär.
Mm. Men det är hemskt att höra de här klimatforskarnas stora, stora frustration när de tittar på det här. För jag talar med en i Belgien och jag talar med en i Spanien som sa ganska exakt samma sak, att politiken är alldeles för kortsiktig när det liksom, man bara bryr sig om att bli omvald. Man tittar inte, och klimatpolitiken behöver ett väldigt mycket mer långsiktigt perspektiv än så. Mm. Och sen framförallt, det här borde inte vara en höger- eller vänsterfråga. Att när man tittar på de här traktormarscherna, jordbruksprotesterna, så man protesterar över åtgärder som införs nu, men samtidigt har man i Belgien problem med översvämningar och att det är så vått att man inte ens kan komma igång med odlingen. Alltså man kan inte sätta saker i jorden just nu för att det är för blött. Att klimatuppvärmningen kommer att göra sådana problem mycket värre. Och då sa den här klimatforskaren i Belgien att gör vi inte någonting nu så har de ingen jordbruk alls i framtiden. Och han, den där klimatforskaren i Spanien, sa att nu pratar de om att vi behöver bygga mera reservoarer, men vad gör vi med sådana om det inte ens regnar? Alltså sådana här helt absurda problem, liksom, för att man har en sån kortsiktighet. Den här belgiska klimatforskaren sa att klimat borde absolut inte få vara en höger- eller vänsterfråga. Och så sa han, But our politicians, their knowledge is not always so spectacular. Det tyckte jag var
snygg ett roligt, formulering.
Ett roligt citat, men så hemskt.
Ett annat roligt citat kommer från Anna-Maja Henriksson. Jag noterar att den här frågan är så polariserande att den också kan dela en och samma kandidat i valet, det vill säga Anna-Maja Henriksson som var med i, var det Yle A-studio tror jag,
och här i torsdags.
I torsdags, där hon försökte förklara varför hon som medlem av statsrådet i Finland är mot återställningsdirektivet, men hur hon ändå är för det som SFPs kandidat i EU-valet.
Nu hängde jag nog inte riktigt med här ute.
Ja, det är svårt.
Hörni, skulle jag få be er om en tjänst? Kan ni tänka på Antti Kaikkonen? Kan ni se honom framför er?
I vilka sammanhang?
Helt städade sammanhang. Ja. Han står ju mot Tuomas Kettunen när det gäller vem som ska bli ordförande för Centerpartiet. Nästa ordförande. Och det lär ju bli Kaikkonen, eller hur?
Mm.
Ja. Iltalehti har gjort en väldigt sån här, ska vi säga, grundlig bakgrundsgenomgång av Antti Kaikkonen. De har pratat med en mängd centerpartister om honom och sådär, både anonyma och namngivna och sådär. Och jag tänkte nu lite dra de här huvudlinjerna av Iltalehtis granskning av Antti Kaikkonen åt er. Och så kan ni ju säga att låta det här som den Antti Kaikkonen ni är bekanta med, eller är det något som låter väldigt överraskande för er så här? Kaikkonen, han blev alltså klar från universitetet som 40-åring. Och de som Iltalehti har talat med konstaterar att Kaikkonen är inte en man som läser, utan han gillar att höra hur andra tänker och sen drar han en egen slutsats av det. Och Antti Kaikkonen har sällan en egen åsikt, säger de som Iltalehti har talat med. Han är aldrig den som talar först. Antti Kaikkonen var lite av Väyrynens lärjunge där i början av hans politiska bana. Han var specialmedarbetare åt Väyrynen under Väyrynens EU-parlamentstid. Så har han också varit elev i Paavo Väyrynens politiska universitet, eller vad han haft på gång. Jag vet inte om han har det.
Jag tror att han gjorde ett litet fadersmord där i Norrköde sen.
Vi ska komma just till det. Han övergav Väyrynen 1999. När Väyrynen bytte valdistrikt från Lappland till Nyland och ville bli invald i riksdagen därifrån. Och enligt tidigare partisekreterare Jarmo Korhonen så ska Antti Kaikkonen sen istället ha haft i uppgift att sabotera för Väyrynen i presidentvalet år 2000 när Esko Aho skulle bli presidentkandidat och inte Väyrynen. Men sen ska han dessutom också, Kaikkonen också ha övergett Aho för Jätemäki. Så att han har hoppat mellan olika läger där.
Mm, det låter som Centerparti.
Ja, okej. Okay, ja. Källor som inte riktigt talar med konstaterar att Kaikkonen är en politiker ut i fingerspetsarna på det viset att han är jättebra på att veta vartåt det blåser just nu och han kan utan skruplar byta sida. Och det är någon som säger att Kaikkonen står gärna vid stupbranten och puffar över folk om det behövs.
Men gäller det här inte alltså alla politiker?
Ja. Jag bara återigen och det handlar om Kaikkonen. Och sen beskrivs också Kaikkonen som så här. Kaikkonen är pålitlig tills han inte är det längre.
Alltså har de frågat AI, beskriv en politiker.
Vidare så visar Iltalehtis granskning av då, centerpartistiska medlemmar om blivande ordförande Kantti Kaikkonen att han har samma spelöga som Johannes Virolainen hade. Det vill säga han tar aldrig ställning i frågor som delar folk.
Alltså, jag orkar inte.
Och en annan likhet med Johannes Virolainen var att Virolainen var gift 2 gånger, Kaikkonen har varit gift 3 gånger hittills. Sen påpekas också att Antti Kaikkonen har självdistans på det viset att han har ju bjudit på sig själv till exempel i som Kankki Kaikkonen i det här Tanssi i tähtien kanssa. Mm. Och sen efter den här skandalen med nuorisosäätiö som han väl ledde då under den här valfinansieringsskandalen. Så när han ställde upp i riksdagsvalet året efter där så hade han sloganen Kaikkonen bättre än sitt rykte.
Just det, han blev ju dömd till villkorligt fängelse till och med. Alltså, det där har ju nog liksom hängt lite som en black om foten. Men nu tror jag att det där är på något sätt förlåtet. Det har gått så många val sedan dess. Ja, och han blev invald och så vidare. Ja.
Sen är, nu ska jag tillägga att Kaikkonen anses lat och skicklig på att delegera. Han har bra kontakter till alla partier. Han lyssnar. Och sen säger man från Centerhåll att han klarar sig mycket bra som försvarsminister för att han alltid hade samma åsikt som Niinistö.
Ja, inte fick man ha någon annan åsikt.
Men, nej. Hur låter det här?
Är det här alltså människor, vem är det som har tillfrågat? Sa du det?
Jag pratar med anonyma centerpartister och sen också några namngivna. Och det kan ju tilläggas att de som namngavs i artikeln så de hade mest positivt att säga om Kaikkonen.
Ja, men jag menar just för att jag tänkte liksom att är det inte så att den stora majoriteten inom partiet vill att han blir vald till ordförande, men de här kommentarerna vet jag nu inte riktigt. De låter kanske inte riktigt som att de understöder honom.
Nej, hur ska man tolka det då? Att de hittar så här mycket liksom bittra kommentarer om honom inom partiet?
Intressant.
Ja, han är väl alltså ändå, tror jag, känns det som ett ganska självklart val, och det är väl på något sätt just det här han är. En smula färglös kanske när det gäller just åsikter. Han är ju inte, liksom, inte kommer jag ihåg ett enda utspel av Kaikkonen. Men det är väl kanske det som man är ute efter nu. Man vill ha en sån här medelålders trygg man som har profilerat sig i försvarsfrågor. Om det här sen gör att Centern kommer upp ur sin svacka eller inte beror säkert på helt andra omständigheter, tror jag, än Antti Kaikkonen. Mm. En sak som jag tänker att Centerpartiet brukar ju liksom, det brukar ju alltid på något sätt, när man minst anade få ett konstigt uppsving. Nu har ju liksom de politiska vindarna varit på många sätt emot Centerpartiet, både den här polariseringen som vi talade om tidigare och sen det att man har suttit i helt fel regeringar och fått liksom på något sätt så mycket på käften och liksom dessutom tappa sina egna konturer och så vidare.
Vad ligger det på 10% i understöd eller vad var det de någonstans?
Samtidigt om man tittar framåt så är det ju inte helt otänkbart att de efter de här nuvarande åren i opposition plötsligt kan få en roll. Om vi till exempel ponerar en situation efter nästa riksdagsval att högerpartierna vill fortsätta att leda Finland, det vill säga Sannfinländarna och Samlingspartiet, så är det möjligt att det blir betydligt svårare att göra utan Centern, om det nu inte händer något väldigt överraskande, för att den här regeringens politik kommer antagligen, så som det nu ser ut, att det där, att minska det totala stödet för regeringen. Centern kan ju hitta en roll igen. Alltså, dess traditionella roll i finsk politik är ju att man har garanterat att det går att skapa sådana här liksom, skapa regeringar och koalitioner.
Mm. Centerpartiet kan bli Finlands Sverigedemokrater. Och få samma nyckel.
Nej, tvärtom.
Tvärtom. Fortsätt höra av er till politiken. Har du missat vårt senaste avsnitt där vi svarar på lyssnarfrågor, så kan du ju lyssna på det avsnittet efter det här avsnittet. Och om man vill höra av sig med nya lyssnarfrågor eller tankar eller kritik eller vad som helst, vart ska man mejla då, Marianne?
Politiken@yle.fi.
Vi är pålitliga tills vi inte längre är det.